Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Han har vunnit 2 VM-guld och 2 SM-guld. I Sverige spelade han för Djurgården och i NHL, Philadelphia Flyers och New York Islanders. Hör Tommy Söderström berätta varför han har gett bort alla sina medaljer utom en. Om sin annorlunda inställning till match då han alltid trodde att de skulle förlora. Han berättar också öppenhjärtligt om sitt liv som pensionerad ishockeyspelare och sin lite annorlunda livsstil. Vill du kontakta Holmgren Möter? Du når oss via Facebook, Holmgren Möter, Twitter, Niklas_Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu. Här, Niklas Holmgren Möter, Tommy Söderström. God lyssning.
Tommy Söderström, född den 17 juli 1969 i Stockholm. Före detta svensk landslagsmålvakt och NHL-målvakt och Djurgårdsmålvakt. Hallå Tommy.
Tjena, nu brer du på rejält.
Ja, det är ju sant jag säger.
Ja, det är sant. Ja. Men det är long time ago.
Vi sitter, om ni undrar vad som låter, så sitter vi på i badmintonstadion vid Skanstull i Stockholm. För här tillbringar du mycket tid. När vi skulle stämma träff så sa du ja, men jag spelar badminton varje förmiddag.
Ja, i princip. Jag brukar köra 4-5 dagar i veckan. Och jag försöker hålla mig i form och tycker det är jävligt kul. Och måste jag någonting att göra på dagarna. Så att jag och Bosse, min hund, är här väldigt ofta. Spelar ofta mellan, ja, kan det bli mellan 10:30 eller 10:30. Beror lite på om jag spelar singel eller dubbel.
Är du bra?
Jag är väl hyfsat bra, tycker jag faktiskt. Jag hade tänkt att jag skulle vara med i veteran-SM när jag blev 50. Om
det,
jag
finns ett mål där. Det finns ett mål där med all den här
träningen. Ja, mål vet jag inte, men ibland kan det vara kul att mötas med någon annan. Men just nu så är de för bra för mig, har jag hört. 45-klassen.
Tävlar du någonting så där på klubbmästerskap och så?
Nej, jag har varit med 3 tävlingar, men det är kanske 5-6 år sedan. Den kördes ABC-tävlingen som det kallas för.
Ja.
Så att jag lyckades vinna en i alla fall utav dem.
Du har inte gett blodad tand? Jag har lite blodad tand, men att du inte så att du tävlar varje vecka?
Nej, absolut inte. Det är för långdraget för mig för att orka tävla.
Du går så långt i turneringarna, menar du?
Ja, kanske det. Men man kör, kan ju bli 5 match på en dag. Kanske man spelar varannan timme. Så att, nej, jag har andra saker för mig på helgerna.
Vi kan väl börja med det. Alltså, för mig är du en något av en levnadskonstnär. Du har ju alltid varit ganska cool när det gäller intresset i hockey. Nej, jag har inte så noga koll på vilka vi möter och så där när jag har frågat dig. Och jag förstår, så är du daytrader nu, va? Följer aktiemarknaden och tradar på daglig basis?
Nej.
Har jag fel?
Ja, det har du fel. Aha. Men det har alla journalister fel. Jag vet inte hur de har satt med det faktiskt som daytrader.
Vad stämmer då?
Nej, men det stämmer att jag gillar ju livet såklart. Jag planerar inte mina dagar eller min tid framöver, utan jag tar det som det kommer. Men när det gäller aktier, då är jag långsiktig. Så att jag köper och säljer typ aldrig, utan jag köper och sen behåller jag. Sen jag tror att om börsen kanske ska krascha, då kanske jag säljer allt då, men det är inte så ofta det händer.
Har du varit duktig med att spara dina pengar från åren som hockeyspelare?
Ja, det tycker jag. Jag lever på aktier, så att det är ju 17 år sedan jag slutade spela hockey, så att jag har väl förvaltat det hyfsat bra, tycker jag. Och sen har jag lever ju inte ett super extravagant liv. Så min extravagans är att jag inte jobbar. Så det är väl det det jag kallar för lyxen i mitt liv. Sen köper inte jag nya bilar eller åker utomlands en gång i månaden, utan jag lever ett vanligt svenssonliv helt enkelt, förutom att jag inte jobbar.
Men du måste ändå ha koll, väldigt örnkoll på börsen. Det är ändå så, du ser, från dag till dag, hur har det gått upp? Har jag tjänat några pengar idag?
Jo, det har jag såklart. Jag gillar ju siffror och statistik, så att det har jag koll på, absolut. Men det sköts ju själv, så att jag behöver inte kolla på börsen på 5 år om det skulle vara så. Så det är ganska skönt.
Jag kommer att prata med dig när du spelade borta i Nordamerika. Även när du kom hem så sa du att ja, när jag lägger av, då har jag mitt idiotsäkra roulette-system.
Ja, men
det hänger kvar lite grann. Men har du hunnit praktisera det?
Nej, jag är lite för slö för det. Nu kan man ju spela roulette på nätet, sitta i kallingarna framför datorn. Det är ju skitskönt. Och jag har ju spelat lite grann, det har jag. Men jag har inte exakt kört mina system, utan jag har kört lite annat bara för att ströspela. Men ska jag köra mina system, då måste jag sitta 7-8 timmar per dag liksom. Jag känner att jag har ingen lust med det nu, så att, tyvärr så har jag inte gjort det. Men det skulle vara kul att köra en månad för att se hur det går. Men alla andra har ju dömt ut det, så att det är väl så det skulle bli antagligen.
Men du ler lite när du säger det, du har inte dömt ut det.
Nej, jag har inte dömt ut det. Jag tror ju fortfarande på det, men det gäller att ha disciplin. Och det, spelarens värsta fiende är ju disciplinen.
Blir du sugen av den här, vadå, en månad i ett liv? Det kan du väl sätta dig, dra ner persiennerna och köpa hem lite mat och...
Jo, jag vet, men jag har en hund också som ska ut 3-4 gånger per dag, så att det blir lite svårt. Men man kan ju spela efter kvällspromenaden.
Ja, vi får se om du kommer en tid där du kan ägna dig åt det. Om aktierna går dåligt,
om
kanske du måste.
Går dåligt, exakt. Ja. Det är så jag resonerar. Skulle aktierna gå till helvete, men jag har inte mina sista pengar på börsen heller, så att det borde inte bli knas.
Jag läste någonstans att folk har blivit provocerade av att jag inte har något jobb.
Ja, eller vissa kan man tycka att det är lite konstigt framförallt. Ofta så vill man ju känna sig behövd och sådär, men jag har inte det behovet, och det har funkat bra sedan jag la av att, med, vad ska man säga, psykiskt och inte ha något jobb och bara gå hemma och ta hand om hunden, så att jag trivs bra med det. Och ska man se som en idrottsman, så är det inte så stor skillnad från att vara idrottsman till att gå och göra så gott som ingenting, eftersom man tränar en gång per dag eller match en gång och sen gör man inget annat, så att det är nästan samma sak.
Ja, du är som sagt cool och alltid varit cool på det sättet. Liksom, det är inte så märkvärdigt. Var kommer det här ifrån? Att du kan ta det så lugnt och bara slappna av och åka med. Hur kommer det sig?
Jag vet faktiskt inte, men jag har väl alltid haft en ganska så här laid back attityd och tagit det mesta med en klackspark. Och det är väl... Det passar mig bra.
Sen kommer du från mamma eller pappa? Eller?
Jag vet inte, jag kommer från en arbetarfamilj. Och,
vad arbetade?
Farsan var ställningsbyggare. Började jobba med den när han var 15. Så att, han har kämpat på hela sitt liv. Och mamma jobbade på posten. Sorterade brev på nätterna när vi var små. Jag och brorsan. Och sen så var hon postkassörska. Men de är pensionärer nu. Och de är hundvakt åt mig när jag är här bland annat. Och när jag ska på andra äventyr.
Är det något annat du gör så där nu för tiden? Ja, du är med i lite spelbolagssammanhang, och vi har sett det lite i Mästarnas mästare och Renés brygga och...
Nej,
sådana sammanhang. Det har du syns?
Ja, jag har syns lite på sistone, men nu börjar det väl bli slut på det, eftersom jag har varit med i lite olika tv-program, och så nu man kan jag inte vara med 2 gånger. Och sen har jag ju som sagt gjort lite reklam då, och så det är väl det grejerna som har kommit efter Mästarnas mästare. För efter hockeyn så var det ju jäkligt dött länge. Man kunde vara med lite golftävling och sådär, men ofta så tackar jag nej. Jag tycker det är ganska skönt att vad ska man säga, många kanske hänger kvar för länge när det gäller vad man har presterat och sådär. Och jag har väl alltid varit att när man slutar lira hockey, då är det finito. Det är lite min inställning.
Det är lite intressant i och med att du har varit elitidrottsman, och det kräver ju, det är ju resultatinriktat, det är fokus på nästa match och på att vinna troféer och alltihopa. Och sen då när du väl kliver av och bara tar det så där jättelugnt. Det är fascinerande, tycker jag.
Ja,
har du inget som driver i någon sån här?
Nej, jag har ingen driv. Klart, jag dagdrömmer ju om massa saker också. som jag ser att jag ska göra när jag blir pensionär. Och nu, vissa saker kan jag inte göra nu som jag har hund.
Och... pensionär, du lever ju pensionärsliv.
Jo, kan man säga. Men samtidigt så det handlar en del om mycket resa och sådär. Och kanske bo i Thailand eller vad det nu kan vara på vintern eller Vietnam. Eller, ja. Och det funkar inte när man har hund, så jag får vänta till dess då. Men
du har drivit att komma hit flera gånger i veckan och spela badminton och ja,
ja det, 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 jo, det, det, det är ju
seriöst. Du är nästan...
Man vill ha någonting att göra ändå. Och sen så, faktiskt en av de finaste kommentarer jag har fått någonsin, det är från Lasse Falk. Eller jag läste tidningen den dag jag slutade. Då sa han så här, jag är inte förvånad för att jag visste att den dagen Tommy tröttnade då skulle bara lämna omklädningsrummet och liksom glömma allt vad idrott heter. Och han och jag har fortfarande kontakt. Så att,
han har varit med i podden också. Fan,
det,
han har
okay.
varit hemma hos mig. Ja, han är med sig sin hund också.
Okay. Vilma, hon har gått bort nu tyvärr.
Ja.
Det var väl ett halvår sedan kanske. Något. Men så, det var en härlig kommentar från honom.
När du vaknar på morgonen, Tommy, och sätter dig upp i sängen, så vad driver du upp? Eller säger du, idag går jag upp och så får jag se vad som händer? Eller hur resonerar du när du vaknar?
Ja, jag tror inte jag resonerar någonting, utan det är sällan jag behöver ställa klockan i alla fall på morgonen. Och det är lite skillnad mot när jag jobbade på Atlas Copco. Jag gick i deras yrkesskola, sen så när jag kom upp i Djurgården, så på den tiden så jobbade ju alla. Så jag jobbade första skiftet 05.36 till 14.00. Då fick man ställa klockan, kan tala om. Så det slipper jag nu då.
Var det då du bestämmer för? Nej, det här ska jag inte ägna mig åt resten av livet.
Nej, men jag trivdes på Atlas Copco. Jag tyckte det var skitkul. Man kom dit, stämplade in, satte igång sin maskin, gick ner och bytte om i omklädningsrummet, tog på sig en skitig overall. Och sen, jag var NC-svarvare eller slipare, det är så här data. Jag trivdes med det som fan. För något jag skulle, om jag skulle börja jobba nu, så skulle jag kunna tänka mig det, absolut.
Liksom, ja, kafferast 9:30 och sådär.
Ja, lunch. Ja. Nej, men vad som driver mig, jag vet inte, men jag... måste man driva sådant?
Nej.
Jag bara... det som driver mig är att umgås med min hund.
Ja.
Roffe, min förra hund, som var döpt efter Roffe Riddervall. Han var ju mitt allt. Ja. Och nu har jag en ny hund då, som heter Bosse, som är 2 år. Så han och jag är 24/7. Ja. Och sen om man kan säga om det driver vet jag inte, men...
Jag vaknade i morse och tänkte, ja vad kul, idag ska jag träffa Tommy Söderström. Det fick mig att gå upp ur sängen till exempel.
Okay. Ja, men det var snällt. Ja, men det är först sant. Jag är samma, för det är inte händer så ofta att jag grejer. Men jag har alltid gillat det, Niklas. Idag var det en extra happening mot vad mitt liv är ganska inrutat. Men jag gillar så. Jag brukar säga att jag har lite Asperger-drag. Jag gillar klockor och sådär. Ja. Och sen så gillar jag inrutat liv. Alla dagar ser nästan likadana ut för mig.
Du är född i Stockholm, uppvuxen i Älta.
Stämmer bra det.
Lite, ska vi se, vad blir det? Sydost om Stockholm, ut mot Tyreshållet till.
Ja, det är dåligt, men det är söder om stan. Och lite, det ligger 10 minuter från Globen.
Ja. Hur var det att växa upp där? Du är född 1969, så du växte upp där på 70- och 80-talet.
Det var fantastiskt. Älta, det var ju, eller är ju, tycker jag, en idyll. Jag växte upp i... Älta Bronx, som jag brukar säga, där höghusen var. Trivdes som fisken i vattnet. Men jag fick byta skola när jag gick i 5:an, tror jag.
Varför då?
Nej, men jag blev mobbad av en kille som var 3 år äldre än mig, som gick i samma klass då, i 4:an.
Var han 3 år äldre och gick i 4:an?
Ja, exakt. Så att han... Men så han hotade mig med stryk och sådär. Så vi pratade med lärarna och så att jag kommer ihåg att jag fick ju käka Novalo Cola och sådär, för jag hade ju så ont i magen och gått till skolan. Men till slut så bytte jag skolan ner till Sigfridsborg heter det. Och det var ju mina hockeypolare som gick i den skolan. Så det var ingen större big deal för mig. Men däremot när jag kom ner dit, då blev jag kallad för att jag bodde i slummen då, för att jag bodde i lägenhet. Alla de där bodde i villor och radhus, och så det blev man ju sur över, såklart, eftersom, jag menar, slummen för mig, det är Brasilien och favelas och sådär, jag menar vanliga höghus. Men ja, det var så det var ju så på den tiden att de tyckte det, men det ordnades ändå till slut.
Ja, och hur kom du då i kontakt? Du sa att du flyttade ner till hockeykompisarna. Varför blev det ishockey för Tommy Söderström?
Jag hade lite flax där, för att vi spelade landhockey på gården uppe i Stensö där jag bodde. Och det var en pappa i laget som tränade Älta IF, 69 pojkar. Och då behövde de en målvakt. Så han frågade mig sista träningen på säsongen: fan, kan du inte komma ner och prova ett ispass? Ja, kan väl jag. Så jag åkte ner och provade. Och det var bara två mål på den tiden. Och jag vet inte hur det gick, men det gick väl upp pipa. Men jag tyckte det var kul i alla fall. Och sen så, jag har bara varit målvakt hela mitt liv.
Har du på med några andra sporter? Var det några andra sporter som så att säga var intressanta? Nu har vi ju badmintonen, men
alltså... Jag spelade lite fotboll. Ja.
Och du var målvakt där också, eller?
Nej, det var mittfältare. Trot eller ej, men jag hade faktiskt lite känsla i mina fötter.
Ja. Och sen gillar du nog att springa. Om du gillar badminton så har du inget emot att röra på det i alla fall.
Nej, absolut inte. Nej. Försök hålla mig i form när man börjar närma sig 50.
Ja, men mittfältare, det är en position som kräver.
Men det var inte riktigt mycket. Så spelade jag faktiskt tennis. Så jag vann några tennisturneringar där i början. Men jag tyckte att lagidrott var roligare.
Och så valde du målvakt, för det är man någonstans man är ensam i en lagidrott så är du ju som målvakt.
Jo, jag vet. Ja. Du har ju saken i dina egna händer. Och sen var jag så klen, jag var ju värsta benranglet då. Och så var bara ställa sig i mål.
178 cm, 73 kilo står det att du hade som matchvikt.
Då har du fel uppgifter. 175 tror jag.
170, har du skarvat här?
176, nej men det vet jag inte var det kom.
176, ja.
73 kilo, det var länge sedan. Men vet du vad jag vägde när jag kom upp i Djurgården? Då vägde jag 66 kilo.
Oj.
Då var jag riktigt smal. Kan tänka tredje keeper i Djurgården, var 19 bas kanske. Och alla stora bjässar som var där, Thomas Eriksson, Orvas Damber, Tommy Mört, Kalle Lilja, Riddervall. Så man var i värsta fjärten där i omklädningsrummet. Så det var inte så kul på sommarträningen när man skulle köra rugby eller sådär. Det var ju bara hålla sig borta typ.
Det finns ju ett engelskt uttryck från den engelska fotbollen som säger goalkeepers are crazy. De är speciella. Och det stämmer väl lite grann. Alltså det är min erfarenhet. Det spelar ingen roll vilken sport det är. Så ni som du säger, vi har saken i egna händer. Det är väldigt... Ni behöver egentligen inte vara med på taktiksnacket och liknande. Ni ska ju fånga bollen eller pucken eller vad det är för någonting. Så att sen har ni ju enormt tryck på er.
Mm. Nej, jag satt och drömde om annat när det var taktiken någon gång, kan jag tala om. Så jag är så imponerad av Petter Rönnqvist till exempel, som är superduktig i tv och som expertkommentator. Så jag, första gången jag såg honom så mässade jag honom och tänkte, och så frågade han, vad fan då Petter, satt inte du också så på genomgången i omklädningsrummet? Så han skrattade gott, men han är superduktig. Och Salo blev ju sportchef, det fattar jag inte heller, fan det gick till. Han sportchef, han satt väl och kvarta hela tiden, men det är en annan femma.
Ja, det är lite speciella ändå. Ja, ni är lite, ja, jag vet inte hur jag ska säga det, men lever ett eget liv så att säga.
Ja, men så är det absolut. Och jag tror man måste vara lite annorlunda. Sen om man är knäpp vet jag inte, men jag tror att dagens målvakt...
Lite galen, på lite galen, bra sätt. Ja.
Vill jag ha pressen på sig, för det är en fruktansvärd press. Det är inte roligt att, som hockeykeeper i alla fall, jag vet inte hur det är som fotboll, för de är inte lika mycket tabbar i fotboll, jag menar... Det syns mycket, vad ska man säga? Jag tror det är lättare att bli hackad på i hockey än vad det är i fotboll.
Får mer skott på er, så det är
mer större chans att göra. Man ska ta puckarna oftare. Fotboll är öppet läge eller straff, då är det liksom, okej, du kan tappa en hörna såklart, men det är inte så ofta de gör det.
Nej.
Men jag gillade den där pressen. Ja. Det var kul. Man fick ju mycket ros och när man spelade bra. Så att, och sen... Det är bra, man får ju synas mycket. Man får ju spela hela tiden, om man är första keeper.
Ja, du gillar att synas.
Ja, men när det gäller hockey så gjorde man ju det. Det var ju... När jag tyckte att jag var som bäst, det var när jag gick in på isen och visste att... Eller kände att folk var där och tittade och spelade med landslag, och så hade man extra press på. Så att, nej, men jag gillade det. Jag fantiserade om att många var där och kollade på... hur man skulle prestera, och då skärpte man sig extra mycket. Det var ungefär som när jag var i USA och spelade. När morsan och farsan var där, och då spelade man alltid bättre. Ja. Så att man visste att nu gäller det att skärpa sig extra.
Har du aldrig haft, ska kalla det katastroftankar i målet? Att hjälp, idag är jag liten, hoppas att han skjuter, jag kommer släppa varenda puck. Alltså, förstår vad jag menar?
Ja, jag förstår exakt vad jag menar. Men mitt sista år i Djurgården, då tyckte jag var jobbigt att spela matcher, för att jag var inte riktigt förberedd.
Nej.
Och då tyckte jag var jobbigt att man skulle göra bort sig. Men annars så tyckte jag faktiskt inte det. Sen det finns det alltid en liten skräckblandning om att man tänker att man kanske ger bort sig. Men samtidigt för mig var det bra. Jag trodde att vi skulle förlora varenda match. Och det går ju helt emot allas, alla idrottspsykologers tänkande.
Du tror på negativt tänkande?
Ja, jag tror på negativt tänkande. Kanske därför jag inte höll längre än 10 år. Men jag vet, vi gick ju hyfsat bra ändå. Men det var alltid min filosofi, att vi skulle förlora varenda match.
Ett fullsatt Globen eller ett...
Fantastiskt.
Ett fullsatt, vad heter det? Core State Center hette väl när du spelade där. Var du Spektrum innan?
Spektrum.
Var det Spektrum? Du hann med båda? Ja.
Han är aldrig med Core State.
Ett fullsatt Spektrum. Eller Globen. Ja. Eller VM, när hela svenska folket sitter och tittar.
Det var ju underbart.
Ja, men alltså... Vad hände då? Men du släppte inte in några... Då var du inte... Du kände du inte liten, då växte du.
Ja. Och jag var aldrig nervös.
Nej.
Och det var fantastiskt.
Kan du ge oss ett tips för oss som var jättenervösa när vi spelade? Hur gjorde du?
Jag har ingen aning. Jag tror att antingen så är man det eller så är man det inte. Jag kunde ju se på utspelet att de var skitnervösa en del, men jag blev aldrig nervös. Förutom den sista säsongen när jag inte var förberedd. Då blev jag nervös.
Var det därför att du kände att jag var inte förberedd?
Nej. Men är man förberedd och sådär så... Det är klart det var en viss anspänning, men jag var inte nervös.
Nej.
Och det spelade ingen roll om det var VM-final, SM-final eller vad det kunde vara, utan...
Kunde tänka sig, nu sitter 4 miljoner svenskar och tittar på mig och räknar med att jag ska ta pucken. Kom sådana tankar?
Jag tror inte man tänkte riktigt så då.
Eller hur liksom, så om du är i bubblan?
Så kan man ju tänka att det är ungefär som om man tittar tillbaka på sin karriär, så kan man tycka att när man väl var mitt i det, då var det så naturligt att vara med i VM. Det var naturligt att vinna ett SM-guld eller gå till final i VM. Men så här, efterhand så känns det mycket mer större, om man säger så, än vad det gjorde då. Mm. Det är samma sak i NHL. Jag menar, det kändes naturligt, men på den tiden när man blev NHL-proffs, det var inte alls många. Målvakt var ju typ ingen.
Nej, och du hamnade dessutom i Philadelphia Flyers med ett arv efter Pelle Lindberg. Vi kan ju återkomma till det så småningom. Jag tänkte vi klarar av skolbiten först här. Du trivdes bra i skolan? När du väl inte blev mobbad, eller?
Ja, jag tyckte det var helt okej. Ja,
och du älskade matte, läste jag.
Ja, matte var min stora grej. Jag gillar siffror och statistik och så. Och jumpa, men det gillar väl alla idrotter.
Kom du ihåg vad du gick ut för medbetyg?
Jag hade dåligt, jag hade typ 3,0. Så att jag var ingen stjärna. Lärarna sa alltid så här, men om Tommy skulle lägga manken till så skulle han kunna det. Men jag frågas alltid typ, så vad fan ska jag kunna biologi för, eller kemi, eller vad det kunde vara. Vilka jobbar man nytta av det? Matte har du ju alltid nytta av, till exempel. Jumpa också, eller nytta, men det
är, fysiken är ju bra.
Fysiken är bra.
Ångrar du idag att du inte... Många gör ju det som jag har pratat med. Jag skulle kanske ansträngt mig lite. Det blir rätt kul att kunna saker. Kan du känna det ibland? Eller?
Nej, faktiskt inte. Smartheten fick min brorsa.
Alltså.
Han är datakille, så att jag fick något annat.
Okay. Ja, du fick ju en bra karriär då också. Vad valde du för linje på gymnasiet sen då?
Jag gick yrkesskola på Atlas Copco, så det var ju verkstad då. Och det var väl mer för att jag var skoltrött, kan man tänka.
Är du en sån här handyman som gillar att skruva och fixa domna?
Ja, jag kan väl snickra ihop en altan om det skulle vara så.
Du kan det?
Ja. Lite hjälp av farsan kanske. Men det funkar hyfsat.
Älta IF. Älta idrottsplats. Mm. Där växte du.
Kallt som fan var det.
Mångt och mycket. Uterinkt.
Uterinkt.
Och du är målvakt.
Ja. Träningarna, man hatar när utespelarna sköt isare, för det gjorde ju så jäkla ont i handen. Eftersom man var helt kall om handen, så fick man en puck på klubban så vibrerade det upp i handen.
Men ni var ganska bra.
Vi var ganska bra. 69. Vi vann Sankt Eriks Cup Elit, hette gruppen då, men vi gick aldrig till final i slutspelet. Då ballade vi ur.
Varför då?
Jag vet faktiskt inte varför. Så jag kommer ihåg att vi förlorade mot R73 en gång inom kvarten.
Rosersberg i Arlanda.
Ute i Märsta. Ja. Så jag kommer ihåg en dag man var så sur så man kastade sönder tvålkoppen i duschrummet efteråt. Det var väldigt moget på den tiden.
Ja.
Men och man, jag vet inte om man fällde en tår också, för det var så jäkla viktigt på den tiden.
Men hade du temperament i rakt genom karriären när det gick dåligt? Kastade du klubban i omklädningsrummet?
Ja, jag kunde faktiskt bli ganska sur. Kunde jag bli. Och jag har knäckt den där klubben på träning, kan jag tala om. Materialen var inte allt för glad, för de kostade en del då på den tiden. Men ja, det blev så där.
Sen blev det Djurgården. Och det var inte så konstigt att jag läste, för att Djurgården har alltid varit min favoritklubb.
Mm. Mm. Hur gick, ja, du är väl uppfostrad.
Ja. hur såg övergången ut?
Vi hade fått, jag vet inte egentligen hur det gick till från början, men när jag spelade Älta så gick jag på Djurgårdsmatcherna. Och då hade jag fått biljetter utav lagledaren i Djurgården. Jag kommer inte ihåg om det var 69 eller, för de hade ju biljetter. Mm. Så jag vet inte om de var lite före sin tid och försökte muta lite eller ja, men kom och kolla på matcherna så där. Så att, och då blev det ju, det blev Djurgården. Mm. Så för mig var det självklart.
Då var du 16.
Nej, det var före TV-pucken.
Var det före TV-pucken?
Ja, vi splittrade strax före TV-pucken. Ja, så alla killar gick till olika AIK, Hammarby och Djurgården.
Var det någon annan från Älta 69 som blev,
nej,
som
inte
blev
som...
bra?
Ja.
Eller som blev bra men som nådde upp?
Det var någon som nådde upp till, nu ska jag tänka, till Huddinge, A-laget. Mm. Och sen var det några som spelade i Hammarby, tror jag. Och sådär. Men jag aldrig blev inte elitserien ett av dem.
När kände du då att du hade det där lilla extra?
Ja, svårt att säga. Men jag kom med i juniorlandslaget när jag var 17-18 kanske. Jag var aldrig med i pojklandslaget. Utan jag kom med i junior. Det var väl då man började känna mig. Jag hade aldrig, mina mål var ju aldrig storslagna på den tiden. Att jag skulle bli NHL-proffs. Utan jag tog steg för steg. Att jag ville komma upp till Djurgårdens A-lag. Och sen när man var var där skulle man bli första keeper och sen landslaget efter, ja, sådär. Så jag hade små steg i taget.
Ja, men ändå, det var ju, det är rätt så tufft att bli värvad till Djurgården.
Ja, det kanske det
är.
Men...
Jo, då, om man är den åldern, tonåring, så är det klart att det är ju det är rätt kaxigt. Aha, och sexigt eller vad du nu vill.
Det var dåliga träningstider i alla fall.
Det var det, ja.
21.30 fredag kväll på Lilla Hovet. Farsan stod och kollade jämt och så att,
har föräldrarna varit med och stöttat?
Ja, det har varit fantastiskt. Ja. Jag tror inte man kommer någonstans om man inte har föräldrarnas stöd. Nej. I alla fall i hockey. Jag vet inte hur det funkar i fotboll, men i hockey så är det en utrustning du ska transportera och sådär. Så att, farsan stod för skjuts och kollen och morsan stod för markservicen hemma. Så där, så att.
Var de också djurgårdare innan du gick till Djurgården?
Nej, farsan är ju Söderkis. Han är uppväxt på Söder.
Ja.
Så att han är Hammarbyare. Morsan är från Oskarshamn, så att hon skes väl i vilket.
du kommer upp i Djurgården och det blir juniorlandslaget, det blir Djurgårdens J20 och så får du börja träna med A-laget. Är det säsongen 88-89?
Det kan nog stämma. Mm. Det var tredje keeper i alla fall något år. Det var
efter?
Det var nog Mats Ytt. Kan det vara Mats Ytt eller El och Ridde? Va? Jag kommer inte ihåg. Det var två år, tror jag. Ena året var jag uppe lite grann bara. Men året efter, jag kommer inte ihåg. Det ytter och El och delade på. Det var något av åren där. De var ett år. Men det var helt värre, så var tredje keeper i Djurgården.
Ja.
Jag fick ju stå på typ, ja, men ställde ner i hörnan på träningarna. Och så fick jag komma på Pontus Melander sköt på mig och Mankan Jansson sköt på mig. Och jag fick köra med målvaktstränaren, för målvakten ville ju knappt byta.
Nej.
De som stod i Riddervall och de andra på träningarna, det fattade jag. För att jag ville ju heller aldrig byta när jag tränade. Nej. Så att jag förstod inte varför jag skulle vara tredje keeper. Men det var väl en bra inkörsport på den tiden. Det var bra ödmjukt att få lära sig att...
Ja. Och så spelar du med J20.
Ja, så spelar jag med juniorlaget.
Ja. Säsongen 89-90 får du göra elitseriedebut, som det hette då. Berätta.
Jag spelar bara 4 matcher, tror jag.
Ja.
Kan du se det eller?
Ja, det kan jag göra.
Stämmer det bra?
Det stämmer bra.
Fyra,
du har himla koll.
Ja, jag vet.
Du får säga att du tar koll.
Ja, jag har sånt här koll. Jag tyckte det var dötråkigt. Mm. Satt bakom Riddervall, det var ju rena pösten. Tänkte själv spela 4 matcher på en hel säsong. Träna resten. Det är ju, men jag spelade lite match med juniorerna, kommer ihåg. Men min första match var vid Luleå borta. Det gjorde debut.
Kommer du ihåg vem som gjorde första målet på det?
Nej, jag kommer inte ihåg det. Säkert Skuggan eller någon. Men jag tror vi förlorade 4-2 eller något sånt. Jag för mig det. Men jag är inte säker. Men, så efter den säsongen då bestämde vi för att sluta.
Ja, du hade 3,25 insläppta mål i snitt per match. Men jag kan tänka mig att du kom in, ja, det, ja, jag att du kom in i ganska otacksamma lägen,
ja,
också.
Ja. Ja, jag vet inte om jag var bra eller dålig, men jag tyckte det var så tråkigt. Ja. Så att, ja, var därför jag ville
sluta. Vad var det som var tråkigt då?
Ja, men, spela 4 matcher, kom igen. Ja. Hur kul är det liksom?
Men tyckte du inte var kul om matcherna lirade då?
Jo, det var det säkert. Ja. Men då hade jag mitt roulette-system som jag tänkte. Det var klockrent. Det var bara att satsa på det. Ja. Men jag tror att jag inte gjorde det. Men jag kommer ihåg att jag skulle sluta. Och, men då stack ju Roffe till... Timbor.
Ja, just det.
Så det var ju min running.
Ja, du kom in där i säsongen. För säsongen efter då, 90-91, då står du 39 matcher. Och,
jag stod väl alla typ, ja, utom en.
Ja,
och du, stackars den som var bakom mig, Jocke Persson.
Var det Jocke Persson? Ja. Han är agent idag.
Ja, exakt. Ja, det går bra för honom nu, så det är ingen synd om honom. Känner väl Möltan.
Och du fick också känna på landslaget.
Mm.
Ja. Det var snabbt jobbat där. Från att spela 4 matcher och tycka att det var jättetråkigt och roulette-system och allt möjligt, till att helt plötsligt vara första målvakt i Djurgården.
Mm,
hamna i landslaget.
Ja, för
och dessutom vinna SM-guld.
Ja, får tacka Thomas Magnusson. Ja. Det var väl han som, eftersom jag och Jocke Persson, vi var väl 21 och 22 då, eller 2021. Och det är inte så ofta man satsar på 2 så unga målvakter, framförallt inte på den tiden.
Nej.
Och så det var väl han som övertalade dem, kan jag tänka mig. Men det var en fantastisk säsong.
Hur kände du när, finns det något ögonblick som kände att jag bottnar i den här ligan?
Bottnar, vad
menar du? Alltså menar jag, här har jag hemma, jag är ju bra, alltså det här är ju, jag är, alltså,
aha.
Förstår jag menar, alltså, för de 4 matcher, 3,25 insläppta säsongen innan, du tyckte det var tråkigt att helt plötsligt känna att, alltså, du måste ju känt att, du måste ju känt att här är jag på en bred plats.
Min pessimistiska sida tänkte nästan tvärtom, för jag kommer ihåg att jag tänkte efter typ 10 matcher att fan, hur ska det här hålla? Det har ju gått superbra 10 matcher, jag tänkte det här kommer jag aldrig hålla. Men det höll säsongen ut och... Men jag körde ju så himla mycket träning med Thomas Magnusson. Så att jag menar, han, för mig var ju han, det är min målvaktstränare. Han var ju mitt allt liksom. Han var ju med på alla bortamatcher, alla träningar.
Ja. Vad betyder det för dig att liksom ha en sån personlig coach på det sättet?
Ja, för mig var det helt fantastiskt.
Ja.
Han kunde ju allt.
Ja.
Det var ju en trygghet.
Hur skulle du vilja beskriva dig själv? Det är ju så mycket snack om målvakter idag. Och det är sms, skridskor mot stolpe. Och de är lite som robotar nästan och följer med. Och storväxta är en del. Många är upp på 2 meter. Mm. Hur skulle du beskriva din spelstil?
Min spelstil var ju vara smidig. Eftersom jag var liten så var jag tvungen att vara smidig och läsa spelet bra. Så att min spelstil passade ju bäst mot ryssar och tjecker. Så synd att inte KHL fanns på den tiden.
Ja.
Vad jävlar. Men och sen alltså frilägen och så var jag bra på. Spel runt mål var jag också bra på. Så var väl sämre när det var mycket trafik framför mål.
Mm. Tränade mycket med spel med klubban.
Ja, jag försökte träna med klubban, men jag kunde knappt få upp pucken över gula kanten på sargen, så att, sen hade inte jag tejp länge på min klubba, så då var det extra svårt. Men i Sverige tyckte inte jag det var något problem, men i USA så var det lite värre, för där ska man ju ut och stoppa pucken och spela upp den, och det var ingen Hextall av mig.
Nej, då. Men du hamnade ju med Ron Hextall.
Nej, jag
läste alltså, i samma klubb. Ja, ja, alltså du hamnade de var alltså han är ju kanske
nästan mästare på.
Ja, det finns det, han och Martin Turk och några till som gjorde mål nästan varje säsong till och med.
Mm.
Ja.
Ja, nej, jag var alltid avundsjuk på dem på det sättet men det gick bara inte. Jag vet inte varför.
Seger i SM-finalen mot Färjestad 3-0 i matcher. Också
fullsatt Globen.
Fullsatt
det blir bättre.
Nej.
20, när var det? 91 då?
Ja,
91. 21 år var det.
Ja, livet
livet lekte.
Och landslagsdebut.
Ja.
Kom du ihåg vilka det var emot?
Jag mötte Finland faktiskt i Göteborg.
Ja.
3-3. Jag tror det låg under med 2-0 efter 10 minuter eller 2-1 eller vad fan det var, så att, men vi lyckades få 3-3 i alla fall. Det var en dubbellandskamp. Och även som var tränare.
Ja, du vet att
mycket
att tacka. Ja, du vet att du gillar Conny. Han har också varit med på podden förresten.
Ja,
får ta och lyssna kapp dig här.
Ja,
många gamla kompisar som har varit med.
Ja. Kul att man blir vald så sent då. jag fattar piken, Niklas.
Vi måste ju spara på guldkornen.
100 stycken före mig. Ja,
vi tar, vi måste ju spara på guldkornen lite grann emellanåt här, så du
har vi klara nu eller vad sa du?
Nej, herregud, vi har just börjat.
Jo, Conny Evensson. Vad var det som gjorde honom? Så det är många som säger, även de som har varit i NHL och bara varit hemma och spelat delar av VM-träningen, säger att Conny Evensson, han hade någonting speciellt.
Ja, men han var som en kompis. Och han var ändå auktoritär. Det är en svår kombination som tränare. Det är inte så många som har det. Nej. Och han får ju laget med sig. Hans meriter talar ju för sig själv.
Tommy, sen är vi framme vid att du är då ordinarie i Djurgården. Du är självklar nummer ett. Du är till och med landslagsmålvakt. Och så kommer du då ett världsmästerskap i Prag 1992.
Ja, vad vill du veta?
Allt.
Allt? Ja. Ja. Och vad kommer man ihåg från det? Kommer inte ihåg så mycket från sommaren efter. Nej, så illa var det inte. Men vi hade ju ett lag på papper som jag absolut inte skulle vinna. Jag kommer inte ihåg, var det 12 debutanter eller sådär. Och vi spelade skitdåligt i gruppspelet. Det var väl såhär 0-0 mot Italien eller något. Torska mot Tyskland. Det var ju knappt så vi gick vidare eller något. Det var ju två svarta sidor i Expressen.
Ja, just det.
I mitt uppslag. Det har väl aldrig hänt förut. Förr eller senare. Godnatt Sverige typ inför slutspelet. Men sen så, vi fick ju ryssarna va, i kvartsfinalen. Så vi lyckades vinna 2-0. Och det var väl den första nolla som någon svensk målvakt hade mot Ryssland. Jag vet inte om det står sen idag i något mästerskap.
Ja, det kan
jag är dålig på det, men ja, då nej, var i alla fall det
den första som hade noll. Så tror jag det. Jag kan inte erinra mig det, men det kan få någon rätta oss i så fall i efterhand.
Ja, jag vet inte fan, skitsamma, ja. Det var en anekdot. Och sen hade vi Schweiz, semifinal, 4-1. Och sen hade vi finnarna, hat-kärleksmotståndarna, Finland, finalen, 5-2. Arta Blomsten, öppen kasse. Sen var det fest.
Nu var det fest, ja. Och jag berättade om din turnering. Berätta om hela... Alltså, du är ju formidabel.
I gruppspelet var jag inte det. Då jag och Petrus Lind turade sig om och delade på matcherna. Sen så fick jag förtroende utav Conny. Och slutspelet spelade ju bra. Men samtidigt, jag kommer inte ihåg hur mycket jag hade att göra egentligen, men... Det var inte så mycket mål insläppt i alla fall.
Nej.
Så det var ju 0-1 och 2 va. Ja. Men Prag var ju en fantastisk stad också. Det var ju... Jag älskar Prag än idag. Jag har varit där många gånger efter det.
Han är njuta av den stan mellan matcherna och pressen.
Jo, men då på ändå... den tiden då kunde man ju vara ute en del. Så jag kommer ihåg att jag och Nyllet var ute. Det var min rumskamrat. Alltså, vi var ute och kika på stan under turneringen på... en eller två kvällar. Vi var inte fulla eller så, men man kunde gå ner på stan och kika. Idag skulle inte det gå, vara ute till 1-2 på natten med dagens telefoner och med sociala medier och hittande ditan. Men då funkar det. Och det var väl tur det.
Ett VM-guld alltså.
Så var det bra väder. Prag är alltid bra väder.
Ja, det var en solskensturnering.
Ja, verkligen. Jag har bara bra saker att säga om Prag. Så när jag var där för ett par år sedan, då gick jag faktiskt förbi den gamla hallen. De har väl en ny hall också att spela i, men den gamla hallen fanns fortfarande kvar.
Goda minnen. Vad minns du bäst från turneringen? Var det den matchen mot ryssarna?
Nej, det var nog Finlandsmatchen. Vi ledde väl med 4-1 inför sista perioden, eller 4-0 till och med tror jag. Så gick de upp till 4-2, så det blev lite shaky. Men vi lyckades hålla under.
Du draftades också ganska sent i 11:e rundan. Så många runder finns för inte idag.
Som 212 eller?
214 spelare totalt av Philadelphia Flyers. Och som sagt en målvakt, svensk i Philadelphia Flyers, där Pelle Lindberg hade varit. Det var lite häftigt. Men då kanske inte, alltså det var ändå ganska långt ner.
Skojar det, 214. Det var som ägaren en gång kom. Efter matcherna kunde man gå in till ägarens rum eller vad det skulle. De checkade alltid mat och sådär efteråt, och ofta ville de att man skulle komma in om man har gjort en bra match. Så då var det en av ägarna, Tobin, sett han. som alltid påminner mig, fan Tommy, vilka jävla fynd vi har gjort med dig liksom. Du draftar 214 och du spelar så här bra redan, det är helt otroligt. Det där hade de full koll på där borta.
Det var lite kul, jag förhörde dig på innan, kom du ihåg vilka som gick som 1, 2 och 3 det året? Och jag fick hjälpa lite, men det var Ove Nolan alltså som gick nummer 1, Peter Nedved som spelade OS för Kanada 94 faktiskt, men som blev tjeck igen sen. Och Keith Primo. Mm.
Ja, namnet kommer
jag. Det är den generationen, ja. Ja. Du, efter det här fina VM:et så blev det en flytt till The City of Brotherly Love, Philadelphia. Hur kändes det inför det? Och hur såg det ut när du bestämde dig för att åka över?
Ja, men det var jättestort att få åka över som målvakt då på den tiden. Och min engelska var jäkligt knackig alltså. Så att jag var inte så kaxig. Två år verkstadslinje på gymnasiet och allmän engelska, så att man var inte någon höjdare på det direkt.
Hur klarade du? Fick du hjälp?
Man hankade sig fram såklart.
Vem hade du som agent?
Jag hade Mike Barnett,
ja,
han IMG.
Han pratade ju också bara engelska. Mm. Ja.
Jag kommer ihåg, nu är vi off direct, eller inte off direct, men lite ett sidospår.
Ja.
För jag träffade honom under OS 92. Och då kommer jag ihåg...
I Albertville.
Albertville, ja. Exakt. Jag var ute och käkade middag och då var ju min engelska riktigt knackig. Men då kommer jag ihåg att han hade en guld Rolex.
Ja.
Och jag blev så himla... Jag tyckte den var så himla snut. Jag tänkte, en sån där rackare ska jag ha en vacker dag också. Så att, och det kunde man ju köpa sig sen när man
har du köpt en guld Rolex?
Ja, nej, jag gjorde inte det då. Jag gjorde
det långt senare. Jag har gjort det senare.
Skit i det, men jag har lite klockintresse. Det var därför jag kom på det. Men jo, Mike Barnett, han var ju för IMG.
Mm.
Så jag var deras första hockeyklient i Sverige. Med Claes Elefalk var ju min svenska agent. Och Mike hade ju, han hade ju alla stora stjärnor borta igen. Och det var ju Grant Fuhr, Gretzky och, jag vet inte om Messier kanske inte hade, men det var ju mycket i alla fall.
Han var den store då.
Ja, faktiskt. Men när jag kom över så, de ville att jag skulle vara där ett par veckor tidigare. Så jag åkte över 3-4 veckor tidigare. Helt jävla i onödan. Det var bara jag där, det var inga spelare. Vad skulle dit göra så länge?
Ja.
Så det var en som kom och hämtade mig. Jag kommer ihåg en idag bodde på Hyatt Hotel i Cherry Hill. Längs motorvägen där. Så det fanns ju bara någon diner i närheten jag kunde gå till. Och ett shoppingmål som låg ganska långt bort. Så som tur var så var Expressen där, eller om det var, jag tror han jobbade för Expressen där. En fotograf som heter Thomas Engström, han bor där borta fortfarande. Han var där och skulle göra reportage, så jag fick hänga med honom ett par dagar. Så det var ju fantastiskt för mig. Han lärde alltså vad som var bra att käka och hitta runt lite. Men i alla fall, så det var en som kom och hämtade mig på morgonen. Så åkte jag till hallen. Och sen så var det en gammal spelare som heter Bill Barber.
Ja, ja, han är ju kina. Hans tröja hänger ju i taket.
Ja, exakt. Ja, ja. Så att han sköt på mig då, var ute på isen och sköt. Han hade ett jävla skott fortfarande. Jag tänkte, vad fan är frågan om? Han sköt ju som en häst. Han var ju med och vann 2 Stanley Cup, tror jag. Så han var ju kung där borta. Det visste inte jag då.
75, ja.
Men sen började träningsläget. Pelle Eklund var med, så att det var ju till stor hjälp.
Mm, var det skönt att ha en?
Ja, var väldigt skönt. Ja. Man visste det.
Trots att han var AIK-are.
Ja, exakt. Exakt. Han var en jävla hyvenskill. Men så vi flög iväg till Prince Edward Island, kommer jag ihåg, på träningslägen. Men man förstod ju inte hur det var, eller jag förstod inte det. Men vi var ju 50-60 man som flög iväg. Jag tänkte, vad fan, hur många spelare ska det vara? Man tänkte, träningsläge för en själv, eller som hemma. Så det var väl, jag tror det var... Ja, så var det träningsmatch.
Vilka målvakter var då? Det var Dominic Rossell var där, va?
Dominic Rossell. Och sen, vilka mer, vad hette de? Det var några förmålagskeeper där. Jag kommer inte ihåg. Scott Lagrand, vad han blev aldrig något. Men ja, skitsamma. Men, så var jag där. Sen första matchen spelade Quebec borta. Jag blev utbytt efter 10 baljor. Trot eller ej.
10 mål.
Ja. 10 minuter kvar och sista perioden blev utbytt. Sudden spelar ju Quebec.
Ja.
Jag tänkte så här, snälla Sudden, fan gör inga mer mål nu. Jag blir hånad som aldrig förr. Så jag fick åka och sätta mig efter 10 baljor. Det var min start på en. Jag tänkte, vad fan har jag kommit någonstans? Är jag så jävla dålig? Eller vad är det som händer? Jag hade vunnit VM-guld, SM-guld. Ja.
Liksom. Var det stor skillnad tyckte du på alltså, allt
som... Jag vet inte vad som var fel, men någonting var konstigt i alla fall.
Hur studsade du tillbaka från det då?
Ja, det kan vi fråga sig. Matchen efter fick jag stå hemma. Låg under med 4 mot New Jersey. efter halva matchen. Jag tänkte, vad fan, hur dålig är jag? Men så torskade vi 4-1. Men sen efter det fick jag mina hjärtproblem. Så det var ju min start. Släppa 10 och släppa 4. Sen så fick jag inte spela på 2-3 månader. Nej. Så det var ingen rolig, rolig debut. Så jag fick ju åka hem till Sverige då, när jag väntade på operation.
Hur upptäcktes det där?
Jag kommer ihåg att EKG
var det, ja.
Något som heter Wolf Parkinson White. Så att jag hade, fick göra 5 operationer då. Och på den tog det ju ganska lång tid. Ja. Så jag fick, de tog ju 12-13 timmar operationer.
Hur var det då? Alltså, du var ju,
nej, det för mig var det ingen fara. För att
var det lika cool då? Ja, alltså, faktiskt. Nu ska jag operera hjärtat här. Det lägger mig här lite.
Ja, faktiskt. Var det så? Ja, för att jag sa till dem att jag kan skriva papper. För jag ville inte egentligen operera mig. Ja. Jag tänkte, jag skriver papper så att dör jag så ska inte någon stämma er. Utan blir det så blir det.
Ja.
Men det gick de inte med på. Så att jag var ju tvungen i operationen. Så att jag fick ju vila där hela hösten. Sen fick jag börja farmalager då.
Hur är pumpen nu förresten? Det är en helt
bra tack.
De fixar till det där med alla operationer.
Ja, jag tog 5 operationer sen var det klart.
Ja. Har du någon pacemaker eller
vad?
Nej.
Så att, och jag vet att det är bra eftersom jag steriliserade mig här för ett par år sedan, så var man tvungen att göra EKG då också.
Ja.
Så då såg de att, eller jag såg själv att det inte var någon plupp på EKG. Så det är lugnt. Det är bara huvudet som är sjukt.
Ja, vi får återkomma till steriliseringen så småningom. Vi tar hockeyn här först.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, men så kom du tillbaka då. Du åkte över till Philadelphia säsongen 92-93.
Mm.
Och 44 matcher första säsongen.
Mm. Jag fick ju börja farmalaget som sagt. Och då spelade jag 7 matcher eller något. Det gick väl ganska bra i alla fall i Hershey Bears. En jävla liten håla. Men det var ändå en härlig hall. Och sen så fick vi en skada upp i Flyers. Så då fick jag komma upp. Och sen så blev väl jag kvar där för mig. Jag tror inte jag spelade några mer matcher.
Jag gjorde 44 matcher.
Ja, så jag tror min första debut, eller NHL-debut, var mot Pittsburgh 18 december för mig, eller om det var 21. Jag kommer ihåg att det var ett jätteslagsmål efter 10 minuter. Så alla handskarna
låg... Det är ju Pennsylvania, där blir alltså, det är hårda grejer. Ja.
Så alla handskar låg i zonen.
Var du med då? Tog du deras
målvakt?
Var det Tom Barrasso som stod i deras målvakt?
Ja, det var det säkert. Vi höll oss i skenet. Men vi förlorade 5-4.
Ja.
Men jag tror jag stod 18 matcher från det att jag gjorde min debut.
Ja.
Och det tror jag är typ någon slags rekord. För att det är inte så många rookies som får starta 18 raka matcher när man väl har börjat spela. Ofta blir man 2-3 eller 1 eller vad det nu kan vara. Så att, det var lite roligt. Han trodde på mig.
Vem hade ni som coach? Det hade ni...
Bill Denin.
Bill Denin var då, ja.
Mm. Han gick ju bort här för ett par månader sedan.
Ja.
Han var ju som en... han var fantastisk för mig. Han kunde komma till mig och säga, fan, Tom Norris spelar många matcher på raken. Ska du inte ta en ledig träning? Jag bara, men jag kan inte ta ledigt när alla andra spelar liksom. De andra spelarna ska träna. Jo, men fan, du har ju stått så mycket. Och då kom Mark Recke till mig också. Han var ju stjärnelag. Han bara, Tom, vila nu. Du behöver vila liksom. Så de ser ju på saker och ting helt annorlunda. Men den svenska stilen går inte att jag tar en dag ledigt liksom. Det funkar inte. Jag tyckte inte det i alla fall.
Sen bytte ni coach, va, till säsongen 93-94. Terry Simpson som kom in, eller?
Ja, exakt. Mm. Så det var ju lite otur för mig.
Ja.
Men det andra sidan, är man tillräckligt bra så spelar det ingen roll. Då för säsong, spela mycket ändå.
Säsong två så gjorde du 34 matcher. Du var också ner en sväng i
Hörsjö. Ja, det var helt jävla värdelös, va. Jag skrev in ett kontrakt efter första säsongen.
Ja.
Fyra år. Så de har skrivit kontrakt med mig, Recke, så var det någon till som tänkte, ja, de där ska vi satsa på, de där killarna. Men jag var skitdålig. Fruktansvärt dålig. Jag kunde inte stoppa en beachboll den säsongen. Och så säger de med andra mål, sophomore jinx, eller att det är svårare. Men jag vet inte. Jag vet inte om min hjärna var lite nöjd där efter att skriva det här kontraktet eller inte. Jag
kommer ihåg hur stort det var, det kontraktet då?
Ja, vad var det på? Jag tror då... Det var 600 någonting. Mm. Och det var ganska bra betalt då. 92 liksom. Ja. 92-93. Så jag tror det var väl en snittlön ungefär. Men
ja, och
det är
sen,
de som ligger till grunden. Dagens
ja.
Slappna
idag, ja. 93-94 var vi där då. Och sen så traden.
Traden till Thailand, exakt.
Berätta om den.
Ja, berätta om den, vad ska jag säga? Den kom ju som upp från en klar himmel, kan jag påstå i alla fall. Vi skulle möta, jag kommer inte ihåg, vi skulle möta New Jersey hemma eller något. Jag kommer inte ihåg. Och vi hade förmiddagstränat på Spectrum. Kom hem, telefonen ringer. Då är det Bobby Clark som ringer.
General manager.
General manager. Jag bara, fan. Jag greppar inte direkt. Vad fan ringer han för liksom? Han bara, så du vet, så har vi bytt bort dig mot Ron Hextall.
Som idag är general manager i Philadelphia.
Ja, exakt.
Ja.
Och då så sa han bara, det här är det vi tror är bäst för laget. Så att, jag är ledsen. Men så blir det. Och så nya general manager kommer ringa om en halvtimme. Så det var Don Malone. Så jag var helt chockad. Jag trivdes ju som fan i Philadelphia.
Det var ingen lång flykt.
Jag hade kompisar, nej jag vet, jag hade kompisar utanför banan.
Ja.
Så att det var
lite... Hur kändes det då?
Ja, det var ju omtumlande. Jag var ju bara fylla bilen med grejer och dra på. Jag åkte och hämtade grejerna på kvällen när vi hade match. Och så stod det på jumbotronen att jag var trejda liksom. Så att, det var en erfarenhet rik jag kan tala om. Men det ingår ju i spelet.
Det ingår i spelet och det är ju, för de som inte är så insatta i det, så är det ju så att för att kunna bli tradad måste du ha något värde.
Ja, jag ser det.
Det är trots allt så. Har du ingen värde så får inte klubben någonting för dig. Och nu tyckte de ju att du var Ron Hexton-klass på dig.
Ja, jag tror till och med att Philadelphia fick någon draftval också. För plus Ron Hexton. Så Men Hextall hade ju varit dålig i Islanders, tror jag, på slutspelet innan. Så han kunde bara inte vara kvar.
Nej.
Fansen hatade till honom. Men i alla fall, när jag kom till Islanders så frågade målvaktstränaren Bob Froese. Han sa, vad fan har du gjort i Philadelphia? Jag bara, vad snackar du om? Nej, men den enda Bobby Clark ville bli av med var dig. Och vi tycker att du är mycket, mycket bättre än Rosell. Så vad har hänt liksom? Och då var jag tvungen, eller jag berättade för honom sen om det, för det spekulerades lite om det, att jag hade ju dejtat Bobby Clarks dotter lite grann.
Har du gjort det?
Ja,
okay.
Jag vet inte om det inte föll honom i smaken, men jag har inte fått svar på det än idag. Så att, men det är en rolig grej. Mina polare brukar skoja om det där, att jag med bort från Philadelphia.
Du var därför försvann från Philadelphia. Ja.
Men samtidigt så vet jag inte om det var det, för att hon blev ihop med någon kille i Dallas några år senare. Så, att, och då,
så vem då?
Hatcher, va?
Hatcher. Hatcher.
Jag tror det var Darian. Och då var ju han general manager i Minnesota. Jag tror att han var det i Minnesota. Så, men ändå.
Ja, men det var intressant att få höra det. Så kan det gå till också.
Jag har fler stories, men de kan vi inte ta nu.
Ja, då. Det går alldeles utmärkt. Du har ingen censur. Då hamnar du i Islanders, ja. Hur var det?
Long Island.
Det var ju långt ifrån.
Nassau Veterans Memorial Coliseum.
Ja, exakt. Sliten arena. Men nej, jag trivdes inte alls lika bra där som jag gjorde i Flyers.
Hur såg det ut på målvaktssidan där då?
Då var det jag och sen hette den keepern som kom upp när jag var där. Peter Angelo, va? Mm. Jamie McLennan var där också. Mm. Han var ju tänkt som första keeper. Men jag fick ju börja spela. Det var ju då det var lockout-säsong. Så jag hann ju knappt komma upp dit. Så blev det ju lockout i Islanders. Så jag var ju hemma hela hösten. Men jag spelade inte med några lag som alla andra gjorde. Jag spelade lite innebandy med brorsan. Jag tror knappt att jag var på is på hela hösten.
Varför då?
Nej, men vad fan. Är det vila så är det vila. Lite var jag säker på is, men jag kommer inte ihåg vilka jag tränade med.
Och. Det blev ju en säsong sen, en kort säsong som New Jersey vann finalen över Detroit i då.
Jag kom tillbaka till i januari, tror jag, åkte tillbaka. Men som sagt, McLennan var ju tänkt som första keeper, så att, men jag gick ju om honom där och fick ju spela ganska många matcher. Jag vet inte, jag har inga siffror på det där.
Det har jag. Vi pratar alltså i säsongen 94-95, så var det ju en kort säsong. Det var 36 matcher.
Nej, mer. 50 matcher.
50.
Men jag
du stod 26.
Stod 26, okej. Ja, okay. Jag vet inte hur många matcher det var. Men det gick bra i alla fall. Jag spelade bra. Så det var ju skönt det. Men då hade jag återigen lite otur. För att vi hade en tränare som hette, vad hette han då?
Lorne Henning.
Var det Lorne Henning som var? Ja, just det var det.
Lorne Henning, och sen fick ni Mike Milbury.
Ja, just det var det. Ja, Lorne Henning var det. Nu säger. Jo, men i alla fall, han kallade in mig. Säg att jag skulle flyga hem en tisdag kväll från New York. Då kallade han in mig tisdag förmiddag. Och så sa han att Tommy, du har spelat jäkligt bra i år. Och till nästa år kommer du starta som första keeper. Så åk hem och träna och bara. Och så är spaden din. Jag bara, det är schysst. Veta det redan innan. Flyger hem tisdag kväll, landar onsdag morgon på Arlanda, köper Expressen, Lorne Henning sparkad. Så har han fått sparken efter att han har pratat med mig. Så det var lite synd. Men samtidigt, hade jag varit tillräckligt bra så hade jag överlevt vilken tränare som än kommer. Men som målvakt är man ju väldigt beroende av att tränaren gillar den och har förtroende för den.
Och Mike Milbury som kom,
han var ju galen.
Han är känd för att vara han är ju expert i amerikansk tv. En riktig surgubbe ibland. Det är trevligt faktiskt.
Jo, men jag tyckte han var ändå fair och hård och sådär. Och han hade ju skickat ut brev till oss på sommaren att den här träningsläget kommer aldrig uppleva något liknande, så förbered det bra typ så. Men det var inget speciellt med det. Så jag vet inte om man ville hota oss eller skrämma oss, men jag kommer i alla fall ihåg en gång vi spelade jävligt dåligt. Kom ut en träning, så han bara, tar vi tröjorna. Jaha, tänkte alla, fan, ta oss tröjorna. Ja, ni är inte värda att bära New Islanders loggan. Och så blåste han i pipan. Skulle man köra idioten typ så. Man åker till andra sidan tillbaka. Ja, så hade han ett lexikon. Och så tog han upp så här, A. Typ A som är attitude. Ja, det saknar ni fullständigt. Och så blåste han i pipan. Så kom han fram och tillbaka över hela isen ett par gånger. Och så var han på B. Och så var han på C. Så var han på D. Så var han, jag kommer inte ihåg hur många bokstäver det kom. Alla var helt slut. Ingen vatten fick vi dricka. Så folk, de tog ju snö från isen som var uppskrapat för att kunna få något att dricka. Och sen efter kanske en timme, en och en halv, då bara gick han av isen. Så var den träningen slut. Så galen var han. Och vi andra bara stod där som fån typ. Vad fan är det som händer liksom? Man hade varit lite skön om man hade sagt till honom när han kom till A som är asshole, that's you. Men det var han hade sagt då. Fan, var ju ett asshole, fast han var ändå skön, tyckte jag ändå. Men han var ju lite mycket för sponken, så att han kom alltid in i omklädningsrummet efter hemmamatchen och typ fyllde två glas med is. Så visste man skulle han på rummet och kolla vad han skulle göra till dagen efter liksom.
Och sen kom ju Tommy Salo dit också.
Han var där mina sista två säsonger, tror jag.
Ja.
Jag tror inte han var där första säsongen. 94-95, när du spelade han ju. Ja, jag kommer inte ihåg med. De allra sista två. Så han och jag delade ju på bördan i en säsong i princip. Och sen min sista säsong var jag i farmarlaget. Och då hade han sagt till mig, Melbury, innan att...
Jag går på Tommy Salo.
Han, ja, han var ärlig. Han sa att innan träningsläget började att du kommer... om Salo och Fichaud spelar bra så kommer jag skicka dig till farmarlaget. Så jag var inte med alls på träningsläget. Eller på training camp. Eller jag var med, men jag fick inte vara med i match.
Hur kändes det då? Du hade ändå
varit det kändes där. Faktiskt lite tufft. För att jag
fem säsonger hade du varit där då?
Fyra,
ja, om det var ni femte. Va?
Ja, exakt. Så att jag hade ändå spelat ganska hyfsat och sådär. Så men jag var ju på envägskontrakt. Och jag, det var ju ganska dyrt för någon annan att plocka upp mig då, min sista säsong. Eftersom jag var inte så himla bra för de pengarna. Men jag ville ju bli utköpt då. Då kan jag åka hem till Europa, ja. Få 2/3 och så drar jag till Europa eller till Sverige liksom. Men det vill han inte göra, för han sa, jag vet att du kan spela NHL, så jag måste ha det som en backup. Så jag blev skickad till
Utah
Grizzlies.
Hur var det då? Utah?
Det var,
när du hade varit uppe så
mycket? Det var kiss. Ja. Jag hade dålig attityd hela säsongen, så att jag var ingen bra alls. Så de fansen gillade inte mig där. Så lånade de ut mig till Rochester. Och där, då fick jag nog, då kunde han tänka sig att köpa ut mig. Och då var det i februari, så jag åkte hem.
Då åkte du hem och så då återvände du då säsongen 97-98 till Djurgården.
Fanns inga annat lag.
Nej, var det några andra som var intresserade?
Nej, jag var så här, ibland så kunde jag bli lite förvånad över det där. För att ingen kommer nog liksom så att honom ska vi ha, eller... Nej. Jag menar, jag hade gärna varit med i landslaget och spelat NHL och sådär, men nej. Men det var väl uttalat att jag skulle till Djurgården. Ville man ju tro i alla fall.
Ja.
Men det var lätt förhandlat. Jag skrev 5-årskontrakt där, så var det faktiskt.
Och det blev ju en säsong som ledde till SM-final.
Ja. En tuff torsk.
Ja. En tuff torsk, och jag läste någonstans.
Säg inga namn.
Det sägs när du är ute på krogen. Det enda de kommer ihåg är det där målet som jag säger det, Greger Artursson gjorde. Ja, jag har du fått höra massor med gånger.
Ja. Jo, absolut. Nej, men det är ofta för den här stora pissrannan på krogen.
Ja.
Och killen står bredvid. Ja, fan, det är du ju. Gamla hockeykeepern. Ja, jo det. Ja. Nästa ord de säger kan vara ofta Greger Artursson liksom. De tror att de är skitroliga. Men det är som där.
Ja, har du haft någon kontakt med Greger Artursson efter
faktiskt
det?
Inte. Nej. Jag tror inte vi har spelat ihop Tre Kronor Legends heller.
Nej.
Så att det var en tuff förlust. Jobbigt tid.
Sen så blev du kvar i Djurgården fram till det blev ju SM-guld 2000 också.
Det blev det.
Mm.
Ja, vad ska jag säga? Jag hade börjat tröttna redan året innan. Min andra säsong.
Ja.
Min första säsong var ju skitskön. Jag älskade att spela. Tyckte det var fantastiskt roligt. Och sådär. Så jag fick ju guldhjälmen där på vårkanten. Så att det var ju roligt pris, för att det är ju spelarna som röstar.
Ja.
Så att det kan inte bli bättre. Men sen, jag vet inte vad som hände. Varför jag tappade stinget. Jag skötte mig hyfsat säsongen efter. Men jag kände att det var något som inte stämde. Och sen tredje säsongen, då hade vi Hardy Nilsson. Inget emot honom alls. Det var inte det, utan han blev tränare. Och jag blev sämre. Så jag stod mycket på hösten. Men kände att
det var inget kul.
Nej, det var inget kul. Jag var inte 100. Och sen så fick Tellan börja spela och sen jag bytte ut mig själv mot AIK. Ett derby på Globen. Och efter det tror jag bara stod en match. Så att, det var första gången hela mitt liv bytte ut mig. Sen efter det var min karriär.
Varför gjorde du det? Hur kändes det? Kände du att det här, jag vill inte stå här?
Nej, jag kände liksom att jag kände mig nervös och kände mig att nej, jag är inte med i matchen. Så efter andra perioden så bytte jag ut mig själv. Så att och som sagt, jag har aldrig bytt ut mig tidigare, för jag tycker det är ganska fegt. Så att, men jag tyckte det var skönt när säsongen var slut, för då fick jag annonsera att jag slutade.
Ja, och det var ju en hel del rubriker då om din höga lön, minns jag. Det var 2 miljoner per säsong pratades det om. Och det var dyrt för att ha en som öppnade båsdörren.
Absolut.
Bröt du frivilligt kontraktet?
Ja, jag gick upp till Tommy Engström som var kallades sportchef.
Ja, sportchef.
Det var det då. Och så, han visste inte varför jag var där. Så jag sa då, när jag satt med mig, vad är du då? Nej, jag ska säga att ni har vunnit på lotto. Så här. Mm. Jaha, sa han, vadå då? Nej, ni slipper betala mig i 2 år för att jag kommer att sluta. Mm. Så att på den vägen var det.
Hur kändes det när, berätta om när du bestämmer dig, för det är ju ett aktivt beslut. Du bestämmer dig för att gå upp och prata med sportchefen och tala om att jag ska sluta med ishockey.
Fast alltså, det beslutet hade jag tagit lång tid.
Ja, men ändå, då blev det ju definitivt.
Jo, jag vet, men det var en av mina skönaste dagar i mitt liv.
Kan var det?
Ja, verkligen.
Vad gjorde du direkt efteråt då?
Nej, jag bodde i stan då, så jag åkte väl bara hem efter det. Och sen så blev det några intervjuer den dagen eller dagen efter, jag kommer inte ihåg. Min sista intervju, när jag skulle sluta, så hade jag sagt till Thomas Malmqvist, Malmen på Expressen, att han skulle få det skopet. Och han och jag hade väldigt bra kontakt under min karriär. Så att, men det var skönt. Det var jätteskönt att gå upp och säga det. Och... Men som sagt, hade jag fått så hade jag slutat mitt i säsongen. Men det kan man inte göra.
Står du och funderar på roulette-systemet här i målet?
Nej, det gjorde jag inte. Men jag kände att jag var klar liksom. Mm. Och då ska man lägga av. Och visst hade jag kunnat stå där och varit hyfsad i 2 år till bakom tällan. Men samtidigt ska de pröjsa mig dyra pengar för sådär. Så då sa jag, då kan jag använda de pengarna till någon annan spelare. Så då var jag mycket tacksamma för.
Du var alltså 31 år då?
Ja, 30. Mm. Jag har inte fel
30.
Jag skulle bli 30. Ja. Det är ganska tidigt.
Ja, det är tidigt.
Mm. Men jävligt skönt var det då. Ja. Så här i efterhand kan jag
tycka... Kan du ångra det då? Att jag skulle ha bit ihop och tag i en vända till? För det kanske var en del av prövningen, så att säga.
Ja, inte prövningen kanske. Men jag kan känna i efterhand att man kanske skulle... Men där och då så var ju det helt rätt. För att jag hade ju redan säsongen innan. Så nu har jag varit 2 säsonger som jag har varit ganska så här... Ja... halv omotiverad, så jag menar, det hade inte funkat, jag vet ju det. Så att, men jag kan tycka det var synd att jag inte tyckte att det var roligare att spela hockey.
Men vilken fin karriär du ändå hade, guldhjälmen nämnde du. Det är 65 A-landskamper, det är 3 VM-turneringar. Det är 2 VM-guld, 91 och 92.
Silver 93.
VM silver 93. Du spelar 2 Canada Cup/World Cup då, 91 och 96. Det blev 2 OS, 92 och i Albertville och 98 i Nagano.
Skittråkiga turneringar, OS.
Ja.
Ja, det var det.
Ja. Men du var med?
Ja, jag var med.
Det var det.
Sista OS var i matresan. Jag lärde mig att gilla sushi. Jag spelade inte match i Nagano.
Nej. Du var med på presskonferensen när Ulf Samuelsson grät i alla fall.
Ja, exakt. Så att... Nej, men jag tyckte det var skönt. Jag kommer ihåg faktiskt, jag grät en liten skvätt i omklädningsrummet. Eller inte för mig själv, men när vi hade vunnit SM-guld.
Mm. 0-0 då, eller?
0-0, exakt. Mm. Mm. Så jag kommer ihåg, jag fick lite så här, eller vad heter det? Jag fick lite mental släpp liksom, att jag kände, aha, nu är det över. Jag har ju ändå hållit på med det här i så många år. Jag visste jag skulle aldrig mer vara i ett omklädningsrum på det här sättet. Så jag kommer ihåg att jag fällde en liten tår där.
Är det starkast om du ska se tillbaks från alla åren då, när du började på Älta IP utanför Stockholm till det att du tog beslutet, gick upp och meddelade att du skulle bryta kontraktet. Det finns några speciella minnen som höjer sig över mängden, förutom då guldet 0-0?
Ja, guldet 0-0, den medaljen gav jag bort. Nej. Eftersom jag stod inte, så för mig...
Nej, liksom, men du kände att det var ändå... Du kommer ihåg det.
Jag har en medalj kvar faktiskt.
Ja.
VM-guld 91.
Ja.
Jag tänkte, den ska jag ha på hemmet.
Jaha. Du ska visa för damerna
den
på hemmet sen.
På hemmet. Det är enda jag har kvar. Alla andra har gett bort till...
Titta damer, ja.
Till olika barn eller vad det nu har varit. Jag kommer inte ihåg var medaljerna har gått.
Varför då? Varför gör du så?
Nej, men jag behöver ingen medalj för att veta att man har vunnit. Utan det vet man ju själv att...
Ja, jag kan tänka att du kan...
Jag har ingenting hemma. Jag har inte en hockeypryll hemma. Så att medaljerna finns uppe hos morsan och farsan. Guldhjälmen också.
Vem är den bästa du spelat med?
Som jag spelat med? Lindros kanske? Sundin. Men jag glömde säga det. Bästa minnet är SM-guldet såklart.
Mm.
91 och VM-guldet 92.
Mm.
Men som sagt, när jag slutade, det var en av mina bästa dagar i mitt liv. Då kände jag mig fri. Ingen skulle bry sig vad jag gjorde. Jag behövde aldrig vara någonstans, utan det var bara total frihet. Det var fantastiskt. Jag vet inte om andra känner sig också när de slutar eller inte, men jag visste ju att jag hade ett liv efter det. Jag gillade ju aktier, jag hade hållit på med det i 10 års tid.
Så att... Kan det vara så att du bestämde ändå själv? För jag vet ju många som har blivit skadade, har försökt att komma tillbaka, Peter Forsberg till exempel.
Ja, men du är en helt annan femma.
Och de vill liksom avsluta när de själva vill. Att det är väldigt viktigt och inte när liksom kroppen säger ifrån. Du tog ju här, ja, du kunde ju ha spelat rent fysiskt.
Ja, jo, absolut. Mm. Ja, men det är nog en jätteskillnad om man blir skadad och får sluta. Mm. Då tror jag man känner bitterhet kanske. Men för mig var det tvärtom.
Ja, bästa med Sundin och Lindor. Vet du när du har spelat emot då? Du sa det att Gretzky aldrig gjort mål på mig.
Nej, jag tror inte han har gjort det. Men bästa att spela emot Lemieux, Jäger.
Var de luriga? Ja. Lemieux i friläge.
Man vill inte spela mot Pittsburgh typ. Ja, fan, det var ju alltid så 7-8 baller man släppte igen. Sabbar i statistiken sina helvete. Så att, och spela powerplay mot dem, det var inte roligt. Nej. Jäger, Lemieux.
Ron Francis.
Stevens hette
han. Ja, Kevin Stevens där också. Stevens. De hade ju flera spelare. Paul Coffey där ett tag också.
Det var ju hopplöst liksom. Ja. När de var som bäst.
Ja.
Sandström var ju där.
Vem är den bästa tränaren du har haft eller den som har betytt mest för dig?
Thomas Magnusson, absolut. Han är ju målvaktstränare, men det får man väl säga.
Ja, det får du göra.
Men alla kategorier.
Ja, var han som gjorde dig till riktig målvakt?
Ja, det är bara att titta på hans track record också. Jag menar, han har ju fått fram många målvakter som har varit hyfsade, men blivit bra mycket bättre när han kom till Djurgården. Thomas Östlund till exempel. Han blev landslagskeeper efter han kom till Djurgården och sen så. Ja. Så jag kan tycka att egentligen så skulle jag haft med honom över till NHL. Ja. Om jag hade haft honom som målvaktskeeper så kanske jag hade spelat än idag, tänkte jag. Men det går inte. Men jag kanske hade fått vara där många år till.
Så om det är någonting du ångrar från din karriär så är det kanske att du inte spelade lite längre. Trots allt.
Ja, ångrar vill jag inte säga. För där och då var det ändå. Ja. Ja. Det fanns inget annat läge liksom.
Nej.
Tycker man inte är kul så gör man ingen bra jobb.
Det är lite häftigt. Du börjar din karriär, A-lagskarriär, med att konkurrera ut Roffe Riddervall.
Sen blir utkonkurrerad.
Och Tommy Salo och Micke Tellqvist.
Hur då menar du?
Nej, men alltså Tommy Salo i New York Islanders.
Ja.
Han kom in och tog din plats.
Ja, exakt.
Och så Micke Tellqvist, och det sista då när du bytte ut dig själv där i derbyt och på något sätt.
Ja, exakt. Det stämmer. Ja. Roffe Riddervall, han var ju 59. Jag var 69. Ja. Tellqvist var 79.
Ja, så det är bra timing.
10
där.
År emellan.
Ja,
liksom.
ja, och sen så läste jag någonstans, om vi lämnar hockeykarriären då. Är det någonting som jag bör ta upp mer i den, tycker du? Så finns ju enormt mycket att prata om, naturligtvis, och många här matcher. Finns det någon match där som du så känner, det var min livsmatch?
Nej, inte livsmatch, men jag tror en av de roligaste matcherna jag har spelat, det var ju World Cup, Canada Cup som det hette då, 91, va? När jag fick ett skott i facet av Steve Larmer. Vi mötte Kanada i semifinal. Fullsatt Toronto Maple Leafs Garden. Jag var väl 91, då var 22 bast. Och de hade ju bara storstjärnor, Lemieux, Gretzky, Lindros, Koffe, vad vi kan gränsa för mig. Jag kommer inte ihåg. Bill Ramford stod i mål. Kanada, det är ju liksom hockeyns mecka.
Messi, det var.
Så vi hade 0-0. Först fick jag slagskott i facet. Så jag fick ju... Jag började blöda på näsan. Gallret gick ju rakt in. Så det kommer jag ihåg. Och sen, vi hade 0-0 tills det var 4 minuter kvar av andra. Gretzky kommer fri. Då gjorde han mål för mig.
Ja, det gjorde han, men inte i klubblaget.
Nej, det var väl en av de roligaste matcherna. Och det var ju sånt tryck på läktaren, så att du anar inte.
Och sen läser jag vidare om dig nu efter karriären. Det är lite roligt. Det är många, det är lite såna här roliga rubriker. Någon rubrik där bara för lite random. Det var hunden, din hund som Roffe, som du döpte efter Roffe Riddervall. Han spökade i huset. Ja, läste jag någonstans i någon rubrik.
Efter han har gått bort. Ja. Stämmer bra det.
Ja.
Berätta om rubriken. Jag har alltid varit ganska, vad ska man säga, varit jävligt tillgänglig för reporter. Ja. Så alla hade ju mitt nummer.
Svarar du alltid?
Absolut. Ja. Så jag har aldrig förstått riktigt det där i dagens läge. Men idag kanske det är mycket mer, vad ska man säga, social hype runt allting, men än vad det var då.
Varför gillar du hundar så mycket? För nu har du ju en ny hund som sagt, som heter Bosse, som hänger med dig hit i badmintonen.
Nej, men de, vad ska man säga, det ger mig trygghet. Och sen så själva livsstilen gillar. Man är ute och går med sin bästa kompis och han litar på inte 100% och sådär. Så.
Hur långa promenader går ni?
Ja, vad kan det bli per dag? Man kanske går 1,5 mil ungefär per dag. Det är lite olika. Men det... Och jag kan räkna på mina på en hand de få gånger jag tyckte det var jobbigt att gå ut med sin hund liksom. Under alla 12 år med Roffe och 2 år med de här. Så att, nej, jag gillar det där. Jag tycker det är skönt. Sen är det perfekt. Ingen som snackar. Älskan.
Men du gillar väl att snacka?
Ja, så här går bra. Jo, men jag är ganska mycket ensamvarig så generellt. Så att jag har inga problem med att ligga hemma framför tvn och glo på filmer. Eller...
Gillar du att titta på filmer?
Ja. Så att, det blir väl nästan en film varje dag.
Ja, ett minne när jag satt programledare, det var Kanal Plus som det hette då, jag och Kalle Johansson och du var gäst och Kalle talade om att det bästa han visste var att spela i Madison Square Garden och målade upp hur häftigt det var på Broadway och sådär. Och så säger du då som före detta Islanders målvakt att man brukar vara cirkus där på förmiddagen. Jag tyckte det bara luktade elefantskit i Madison Square Garden.
Ja, det gjorde ju det när man kom dit. Ja. Den där jävla långa gången upp till omklädningsrummet luktade alltid skit där. Så jag vet inte fan vad de gjorde.
Så the world most famous arena, det.
Nej, exakt. Jag var faktiskt i New York här för 2 veckor sedan och kollade. Och då, det är ganska mäktigt, tycker jag, när man ser spelarna på isen. Och jag har lite svårt att greppa det där. Att där man själv har stått har en gång i tiden. Jag vet inte vad, om andra gamla idrotter känner samma sak. Men jag var kollade på World Cup då, i Toronto. Det var också samma sak. Man, det ser jäkligt maxat ut när de åker omkring på uppvärmning och sådär, spelarna. Men fan, när man väl var där så var det inte alls samma maxat som man tycker som publik. Ja. Det är en skum känsla, jag kan inte ta på den. Men...
Vad tycker du om utvecklingen av ishockeyn nu när du liksom kommer ner med lite så att säga, nyduschade ögon med att du inte följer hockeyn så där jättenoga? Hur tycker du den har utvecklats? Hur tycker du målvaktsspelet har utvecklat sig?
Målvakten är fruktansvärt duktiga. Men däremot så tycker jag att de är lite inte tråkiga på det sättet, men att, vad ska man säga, det tråkiga ligger i att alla ser likadana ut. När man själv spelade så slog man på tvn och kollade på sportspegeln, så bara jag såg utrustningen så såg jag att det var Pekka Lindmark eller det var Robert Skog eller Roffe Riddervall som stod där. Men nu alla målvakter ser exakt likadana ut. De spelar likadana. Stora
skydd.
Och de spelar på ett annorlunda sätt idag. Jag tror att de spelar mer på... De ska bara täcka målet nu mot vad det var. Jag tror att målvakterna spelade mer på känsla då, för man var ju mindre på den tiden. Men som sagt, va, man får avgöra själv vad man tycker är roligast. Men de är ju superduktiga, så att tittar man på deras stats så är det fruktansvärt bra. Jag menar, då på den tiden hade man 3,0 så var man jättebra. Och hade du 90% så var ju det också superbra.
Nu är de nere på 2.
Ja, nu är de nere på 2. Har du inte 93-94, har du 90 idag, då är det ju dålig liksom.
Ja, och sen har vi det här med... Du har ju inga barn och så väljer du att sterilisera dig.
Mm.
Jag tror det pratar du öppet om i tv.
Ja, men det är ingen skämmas för det. Utan
nej, det brukar jag då i Volter. Men alltså, det är ändå ett ganska så... Ja, jag ska säga, det är väldigt definitivt.
Jo, men jag kände att... jag inte ville ha barn för ett par år sedan. Och tänkte att, ja, men, varför ska jag riskera att få barn? Så att då kändes det bättre.
Vad sa flickvännen då? Hade du någon då?
Jo, jag var ihop med en då så hon tyckte väl... Hon hade inget emot att jag gjorde det så, men hon tyckte att det var dumt att göra ingrepp på kroppen.
Ja,
så att,
kan man, om du ångrar nu, kan du fixa till det där nu? Eller?
Jag tror det är 50% chans, men det är ingen risk att jag kommer göra det. Så.
Nej, okej. Okay, det blir inga
Tommy Juniors.
Ja, nej, det blir inga Tommy Juniors. Nej. Hur kom du fram till det beslutet då?
Nej, jag bara kände att det liv jag lever så vill jag leva exakt som jag vill. Och jag har min hund i mitt barn nu och sådär. Och jag kände att jag vill inte ha det ansvaret med massa barn. Och eftersom jag lever som jag lever och har massa tid över att göra precis vad jag vill, så kände jag att det var inte min grej. Sen gillar jag barn, men jag vill inte ha några själv.
I friheten, det är av i Tommy Söderströms liv.
Ja, det tycker jag. Jag har alltid gillat att gå mina egna vägar och gillat att vara mycket för mig själv. Så att för mig är det frihet. Och frihet att inte... Ja, kan bestämma min dag hur jag vill.
Har du några visioner, alltså förutom att ta dagen som den kommer? Finns det något så där som du... För, och vi ska inte glömma veteran-SM i badminton.
Ja, det är ingen vision.
Nu ska vi se, du är lite tre år bort.
Ja, tre år bort. Ja. Ja, nej, jag har inga visioner alls faktiskt när det gäller det. Utan, sen har jag dagdrömmer som alla andra.
Vadå?
Om? Nej.
Till exempel?
Jag, när jag väl kan, så vill jag skaffa mig en cab och bila genom Europa ner till Italien, till Amalfikusten där, den där kringelkrokvägarna. Det är en av mina drömmar som jag ska göra sen när jag kan. Nu kan jag inte eftersom jag är hund.
Men hunden kan ju åka med.
Ja, ja, det skulle han i och för sig kunna göra.
Det får han få ta.
Det är lite coolt att sitta i en cab där, men samtidigt, ja. Ja, men vet. Men jag tänkte planera det efteråt i alla fall. Men och sen kanske man bor i Thailand eller Vietnam på vintrarna, hemma i Sverige på sommaren.
Vad är det som är så bra med Thailand och Vietnam?
Jag har aldrig varit i Thailand och Vietnam, så jag vet inte.
Det är dröm bara.
Det känns, alla säger att det är så bra med Thailand. Man går i shorts. Och, men samtidigt vet jag inte om jag skulle passa. Jag gillar att göra mycket ingenting sådär. Men samtidigt så... Så kanske det skulle bli för långt i Thailand. Men det vet man inte. Man kan ju prova på ett par månader.
Din kontakt med ishockeyn idag, hur ser den ut?
Den är ganska noll, vill jag väl påstå. Jag ser kanske 2-3 Djurgårdsmatcher per år. Och sen har jag varit med några 3 Kronor Legends-matcher per år. Men så är jag på is kanske 2 gånger per år. Och sen ibland kollar jag hockey på tv. Men det är väldigt, väldigt sällan. Hockey-VM kollar jag aldrig. OS kanske kan kolla ibland.
Du har ingen lust liksom, sådär, ingen som drar tillbaks mot ishockeyn? Och många före detta spelare vill ju inte gärna lämna det där. Det blir till och med materialförvaltare för att få vara i miljön.
Ja, nej, det har jag aldrig haft. Utan jag, ibland folk har frågat, kan du inte träna någon målvakt? Och så, fan, jag visste inte själv vad jag gjorde när jag var liten. Så att, eller när jag spelade, så hur ska jag kunna hjälpa någon annan? Plus min stil är ganska utdöd, så att, det hade inte blivit mycket av de målvakterna.
Och när tror du att vi ska sätta det här roulette-systemet till verket? När ska du ta dig tid att sätta med det där ordentligt?
Förhoppningsvis aldrig. Det är när jag blir punk i så fall. När börsen har gått åt helvete. Nej, det kommer nog aldrig ske att jag börjar med rouletten. Jag är för, vad ska man säga, lite för bekväm för det.
Har du någon devis sådär som du lever efter?
Nej, inte som jag lever efter kanske, men njuta av stunden så mycket man kan. Sen är ju olika för,
har du något tips
från person till person, ja, men, om man tycker det är kul eller inte.
Men har du något tips för du är ju, alltså, du lever ju dag för dag som sagt. Har du något tips till oss? För ofta är det lätt för en annan. Jag funderar på, nu ska jag till Anfield på lördag och, alltså, hur är man här och nu? Ja. Hur lyckas, kan du ge ett tips?
Jag vet inte. Tips är tips, men... Nej, men jag går, vad ska man säga, i mitt liv så... Jag äter när jag är hungrig. Jag går på toa när jag behöver. Vad ska man säga? Men samtidigt, jag kan ju gå längt efter en pizza hela dagen. När jag är ute på min första hundpromenad så bestämmer jag att kväll ska fan äta pizza. Då är det ett mål för mig, och jag går längt efter det hela dagen. Det kanske låter skithöntigt, men... Eller... Nu köper jag med mig sushi, ska jag gå upp och sätta mig i glänta med hunden och leka med hans hundkompis. Sådana saker fyller, eller liksom...
De små sakerna,
det är små saker gillar jag liksom. Jag har ingen så att jag ska åka till Maldiverna eller, ja, sådana saker, det har inga större drömmar om.
Var bor du idag förresten?
Jag bor i Tälte idag.
Du bor tillbaka på brottsplatsen,
ja, i princip. Så att jag flyttade här för ett par år sedan. Jag bodde i Älta då med, men flyttade från lägenhet till ett litet parhus. Och sen så har jag land då, ute i skärgården som är mycket på sommaren.
Gäller det att påta i trädgården då?
Nej, för fan.
Klippa gräset får du
nej,
göra?
Ja, det måste jag göra, men ja. Det är så litet. Det är bara ett parhus, så det är inte mycket. Så att,
plantera blommor?
Nej, går inte. Nej. Spelar ju golf på sommaren.
Jaha.
Ja, så det gillar
jag. Ja, vad har du för handicap?
8.
Oj, det är bra.
Ja, hyfsat i alla fall. Ja. Det kan bli bättre, men man blir bara sämre nu för tiden. Man slår
så?
Kortare och man slår snedare. Så jag vet inte varför.
Har du någon kontakt med några hockeykompisar?
Andreas Johansson brukar jag snacka bredvid.
Ja, träffar honom. Jag var uppe i Övik. Jag träffade honom på plan faktiskt.
Aha, okay. Ja, han är jävla skön kille.
Ja, han är både tränare och sportchef. Mm. Ska han flytta till Stockholm nu förresten.
Ska han det? Jaha. Då ska han inte träna dem mer?
Ja då, men han ska inte skaffa någon lägenhet.
Jaha, okej. Okay. Okay. Ja. Ja, det passar väl honom bra.
Ja. Tom, är det någonting som vi bör ta upp mer? Är det någon mer rubrik som jag har missat här?
Nej, inte vad jag vet. Inte som vi kan skriva om i alla fall. Nej. Eller prata om.
Nej.
Faktiskt. Jag ska bli politiker i mitt nästa liv, har jag sagt.
Jaha.
Mm, jag tycker politik är lite roligt.
Och vad står du då på skalan? Du är ju en arbetarkille.
Ja, men jag är sosse. Ja. Det är inget att hymla med.
En gråsosse?
Ja, men
är du en gråsosse?
Jag och min granne, vi har stora diskussioner, för han är råmoderat och han kallar mig för råsosse.
Ja.
Så vi har hetska diskussioner där, med glimten i ögat.
Ja.
Faktiskt.
Vad du skulle vilja förändra framförallt?
Nej, men jag tycker att välfärden har ju blivit helt åt helvete de sista 10 åren i Sverige, liksom. Tycker jag. Jag menar, titta på skolorna, titta på sjukvården, folk går på knäna, tittar på skolorna och äldreomsorgen ska vi inte prata om liksom. Det är katastrof liksom. Alla gör ju så gott de kan, men jag fattar inte hur man kan dra in på det liksom. Och sen ja, de plockar privata skolorna, privata vård och omsorg, plockar ut hur mycket pengar som helst. För mig är det en gåta att det ens funkar. Skattebetalarnas pengar.
Och nu är det ändå...
Men det är, nu är vi inne på
djupvatten här. Och nu är det ju sossarna som styr dessutom. Du får ringa Stefan Löfven.
Jo, jag säger, men de försöker ta bort en hel del. Så. Ja. Försöker ta bort det. Ja. Men allt går inte på en hand. Men jag twittrade faktiskt om en sak. Men ungefär som Anders Borg, jag tyckte han var jävla cool kille.
Ja.
Men typ 3 månader eller 4 månader efter att de fick avgå. Då var han ute i tidningen och sa att ränteavdragen borde sjunka eller försvinna. Och då tänker man så här, okej, han är politiker, varit finansminister i 8 år. Ja, han hade ju 8 år på sig att ta bort dem där. Mm. Varför säger han det när de har försvunnit? Kan du tala om det för mig, Niklas? Varför säger han det inte när de hade makten?
Nej, för att då var det svårare, för då får du stå för beslutet.
Jo, men då kan man ju tro så här, att en politiker då gör de inte det som är för landets bästa. Nej. Och sen förstår jag att det kan vara svårt för honom att säga, där måste ju vara en blocköverskridande där. Överenskommelse, för annars tappar de ju väljare. Men, du förstår min poäng.
Ja.
Politiker är ett jävla släkte.
Men då har du lite, för du är politiker. Måste du bara förstå
mig? Ja, men jag är för gammal för att bli politiker.
Nej, titta på Donald Trump. Han är ju 70, han blir president i USA.
Han har köpt en plats. Det kan man inte göra i Sverige.
Vi kanske får se dig listan här nu. Kommunfullmäktige.
Jag är för dålig på att debattera. Jag skulle bara bli så sur liksom. Det skulle inte gå hem. Faktiskt.
Här har du varit trevlig och glad i alla fall, Tommy. Tack så mycket för att du tog dig
tack
tid.
Tack själv, vad kul att vara med.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på Holmgren möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas_Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren möter. På återhörande.
On a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince.
Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.